Så läser vi med varandra ifrån Matteus evangeliets 13:e kapitel, verserna 47 till och med 50. Jesus sade: med himmelriket är det också som när man lägger ut nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i korgar och kastar bort de dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja det onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, det är ord av dom, men det är också ord av nåd. Du, Herre, som känner oss var och en, hjälp oss att känna friden, nåden och framtidstron i allt vi möter. Amen. När vi ser på vår situation så ser vi att frikyrkorörelsen, den pikade någonstans i mitten på 30-talet. Sen hände någonting. Naturvetenskapen blev den mer förhärskande och man förde över mycket av känslan på vad vetenskapen sa. Och när välfärden ökade kom snart lyckoprofeterna och pratade om framgång i fråga om lyx och mycket pengar. Och vi kristna kände oss trängda i det här. Församlingen sökte hitta nya möjligheter i det nya som hände. Och jag minns när jag var ung, så var vi uppe i Härjedalen, där jag kommer ifrån. Ett gäng, vi var mellan 10 och 15 ungdomar från de olika kyrkorna. De flesta ifrån Sveg och min hemby Älvros. Vi samlades varje lördag under hösten och gav oss ut till någon form av fäbodvall och åt surströmming. Det var där Marianne fick lära sig vad surströmming var. Men vi åkte också ut med jämna mellanrum på dansbanor. Och klockan 12 så var det en halvtimmes paus. Och där spelade och sjöng vi och vittna. Och sen i Lillhärdal strax utanför fanns en öppen fångvårdsanstalt som hette Rommersnäs. Där fanns det fångar som, för de flesta, de var rattfyllerister. Det fanns en och annan som var grövre brottsling. Det var några mördare som satt där som hade skött sig väl. Vi kom dit ett par gånger per termin och spelade och sjöng och vittna. Och vi sjöng bland annat en sång som lät så här: vill du bli verkligt fri, lycklig och glad, så öppna för Jesus din dörr. Din synd han plånar ut, han gör på sorgens slut, och ditt liv blir så lyckligt och glatt mot vad det var förut. Vad vi sjöng var en ytlig kristendom. Och de som lyssnade på Rommersnäs log nog inför sig. Det var en litet avbrott i tristessen där. Så de bjöd mycket på te och mackor. Men inte var det mycket till budskap. Och lyssnar vi till orden så var de inte ens sanna. Tänk nere i Mellanöstern. Där kristna sätts i fängelse för sin tro. Är de så lyckliga och glad? Det har varit ett försök att nå tidsandan med ett budskap som egentligen var fel. Predikotexten vi har läst med varandra. Det kommer från ett sammanhang där Jesus talar om himmelriket. Himmelriket är som ett senapskorn som planteras i marken. Och det kommer upp ett stort träd där fåglarna kan bygga bo och djuren söker skugga. Himmelriket är som en surdeg där syran sprider sig. Men den som har valts till predikotext för domsöndagen, den talar ett annat språk. Himmelriket är som ett nät fullt med fiskar. Och man drar upp det och sorterar fiskarna onda åt sitt håll som ska brännas upp och goda som ska bäras fram. Och så ska änglarna göra på den yttersta dagen. Liknelsen har haft många predikningar. Och predikningar som många gånger har skrämt mer än lyfts upp. Och vad min kommer att göra idag, det får ni avgöra sen. Men man har, tycker jag, blandat ihop domen och nåden. Vad är ont och vad är gott i Bibeln? Det är inte en skrämselpropaganda vi ska ha som skapar en ovisshet för troende människor. Låt oss istället se på vad Gamla testamentet säger. Vi går till Moseböckerna. Och det centrala där är 10 Guds bud. De 3 första talar om ditt och mitt förhållande till levande Gud. De 7 andra, de talar om vårt förhållande till varandra. Men djupdyker vi i de här så ska vi se att de talar egentligen om samma sak. Därför att, Bibeln säger, eller Gud säger, kom, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Det innebär att var och en av oss, vi bär något gudomligt inom oss. Och är det så att jag gör illa någon annan, då gör jag ju illa Guds avbild. Och visst kan det väl hända att man med ett förfluget ord kan såra en människa. Men då finns det en enkel sak. Ett litet ord. Förlåt. Och jag har märkt när jag är ute och går. Och det är trångt och så knuffar man till någon omedvetet. Och då ser man ögonen. Och så säger jag förlåt. Blir det genast en annan blick. Det kan också hända att man i ett upprusat tillstånd säger någonting som man egentligen inte står för. Men som sårar den jag talar med. Så går man hem. Och så lugnar det hela ner sig. Då kan man gå till vederbörande och säga. Du, jag tog i för mycket. Kan du förlåta? Och det händer mycket. Hos den, hos mig. Och framförallt. Där möter vi inte Guds straff. Utan Guds nåd. Ingen av oss är perfekt. Vi stöter på det gång på gång. Men lika ofta som vi stöter på ett fel, så finns Gud där och vill ge oss nåd. Därför, när vi ser 10 Guds bud, så ser vi också att i GT finns en massa andra lagar. Och vem orkar ha överhuvudtaget att hålla reda på dem där? Men det är inte meningen. För de lagar som finns i Moseböckerna är oftast till för Israels folk i en nomadsituation. Men möter vi då profeterna, där vi har en urban situation, man har fast stannat, man bor i städer och byar, så pekar de på några viktiga saker. Det första budet: inga andra gudar. Eller som det också kan sägas, inga andra gudar inför mitt ansikte, säger han. Och vad är det för någonting? Jo, man hade gudahyllor med rader av gudar. Och vart det krig och en annan makt tog över, då flyttade man bara om, så man flyttade fram en annan. Och så hade man olika hierarkier. Bort med det, säger Gud. Det finns ingen annan gud. Inga andra gudar. Därför de andra gudarna, de var till oftast för kungen och adeln. Gemene man var bara produktionsmedel. Men inte hos Gud. För där sa nästa bit: tänk på änkan. För hon har ingen som har omsorg om sig, för det fanns inget socialt nätverk. Utan man var tvungen att hjälpas åt. Tänk också på den faderlöse av samma sak. Och sen finns det en riktig gullig grej som jag tycker med Guds lag. Han säger så här: ingen man som är nygift får tas ut i krig. För första året ska han vara hemma och glädja sin hustru. Tänk att skriva in det i Svea rikes lag. Det vore något. Det finns en sån omsorg hos Gud. Och när församlingen var ny och den växte, så vad gjorde man? Jo, man var i romarriket, där man hade en liten adel och mycket produktionsmedel. Då kom Paulus och Petrus och Apollos och vad de hette och gick dit och sa: Gud behöver dig. Gud tycker om dig. Och de som ingen Gud hade från början fick en som lyfte dem. Och så växte församlingen med urfattigt folk. Men där fanns också en och annan rik människa som kunde dela med sig. Så att man åtminstone en gång i veckan, när man samlades till gudstjänst, fick ett riktigt mål mat. Det var deras nattvard. En av vår tids journalister som var på tv, nyhetsankare, han heter Per Grever. Innan han var journalist så var han pingstpastor. Men av någon anledning så led han skeppsbrott i sin tro. Och nu jobbade han för tv. Och så åkte han ner till Mellanöstern för att ta reda på och få till något reportage om det som hände i Israel. Och då måste han ju ta reda på vad är det för miljö jag hamnar i. Och så började han läsa Gamla testamentet. Och där i Gamla testamentet får han en Guds upplevelse. Och där möter han också Jesus. Och så säger han: jag tror inte för att bli lycklig. Jag tror för att jag måste. Människan hade själv blivit sin egen norm. Men Gud mötte och var pergriverade fått uppleva. Det var inte en Gud som i första hand gav lycka. Han är. Och hur han är, det spelar ingen roll. Han bara är. Och det har jag tagit ställning till. Och då tänker jag på under andra världskriget. Så samlades en massa judar i koncentrationsläger. Där var det en rad rabbiner som samlades och diskuterade. Vems fel är det? Vem är orsak till det här? Och slutligen kom man fram till: det måste vara Gud. Det är Guds fel att vi har det här. Och medan man diskuterade och funderade varför Gud betedde sig på det sättet, så kom man och sa: bröder, nu är det bönetimmen. Och så samlades man till bön. Och för dem var deras bönebok det Saltaren. Och sen fortsatte man att diskutera. Vad hade de upptäckt? Jo, i det här läget så upplever vi faktiskt en grym Gud. Men vi kan inte göra något åt det, för han är. Och vare sig vi upplever honom ond eller god, kärleksfull eller motståndare, så är han. Och det finns ingen annan Gud. Och det var det som pergriverade sig. En Gud som är. Och där fick han en ny start. Och när kristendomen gick fram i vårt land på 1800-talet, då var det samma sak som den första kristna församlingen. Då var det försupna män som fick en ny start. Och det berättas uppifrån Östersund hur skogshuggarna hade varit hem. Man hade köpt ut sin kvantum av alkohol. Och på väg ut till skogshuggarna där de skulle vara, så kom de till stadsgränsen. Och där drabbades de av en syndanöd. Så de korkade upp flaskorna och hällde ur alltihopa. Sen vände de tillbaka in till staden och sökte upp någon präst eller pastor. Och det syntes direkt att någonting hade hänt. För människorna omkring dem såg att, oj då, den här frun har inga något blåöga sönderslagen längre. Barnen kommer till skolan och är välklädd och har med sig matsäck. Och så spred det här sig. För dem var omvändelsen en lycka. För kvinnan att slippa känna rädsla för en man som kommer hem drucken och med dåligt ölsinne. Det vart en förvandling. Så har vi då en Gud som möter oss på domsöndagen och vill ge oss en ny inriktning. Och jag tänker på en av de här låtarna ni ska skriva. När vi fick en ytlig kristendom, då skrev man en film, Härskarringen. Där var det ingenting om lycka och frid och möjligheter. Det var en kamp. Men det var en kamp där det fanns en mästare som kom och tog vid och lade hela till rätta. Och så kunde ondskan besegras. Och det upplever jag som en av de största möjligheterna vi har. Hur mörkt och dystert det ser ut med sprängningar och skjutningar. Och där vi i nyårsafton bara tvärs över gatan såg ett sånt här gängvåld. Den människan blev skjuten till döds. Och några månader senare grannhuset där man sprängde ett hisschakt. Hur den ser ut, mörkt, så finns det ett ljus i änden av tunneln. Det visade den här filmen. Vi kallar det för himlen. Därför en dag kommer en slutstation där ondskan ska besegras och tiden kanske blir mörkare. Men när det är över finns det en himmel där inte ett mörker finns. Där Gud Fader själv är ljuset. Och där får vi möta honom så som han är. Och på vägen dit får vi bygga en gemenskap med honom som är och är för oss nutidsmänniska. Amen. Låt oss be. Herre, du är. Och hur vi än uppfattar dig så är du. Och du en gång ska bli vår sol. Vårt ljus, vår möjlighet. Och på vägen dit, Herre, vill vi leva i din gemenskap. Amen.